Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Där växa blåbär kom hjärtans fröjd. Vill du mig något så träffas vi där. Kom liljor och akvileja, kom rosor och salliveja, kom ljuva kryssmynta, kom hjärtans fröjd.
Ja, ni lyssnar.
Andakt i P1, välkomna hit. Till denna fina stund som vi tänker ha tillsammans i den kristna tro.
Tillsammans med er i församlingen naturligtvis önskar vi i all välmening er varmt välkomna in i den här veckans episode av Världens sämsta föräldrar. Så jävla roligt. Avsnitt 112, mitt emot mig sitter den undersköna, den fantastiska, den enormt begåvade Annie Therese Ekberg. Och den som ni hör tala här, ja, det är ingen mindre än den, om möjligt än mer begåvade David Robert Hjertén. Vilka är vi? Ja, Therese Ekberg, god morgon.
God morgon, ett fan.
Ja. Nej, det är ju inte, men det känns som att det kändes skönt att bara leka lite, att vi körde ett live radio morgonprogram.
Ja, det skulle man kunna säga.
Ja.
Vi har ju inlett här med sång just bara för att det finns ju någon slags sjuk jävla vemod i den här tiden.
Ja.
I denna coronamörker får man väl ändå säga.
Det får man väl ändå säga.
Därför att det är så svårt att veta hur man ska förhålla sig, men ändå är våren här. Och då tyckte vi att den här visan ville vi ta er in i våran känsla som vi har just nu.
Bland liljor och akvileja. Sjunger de liljor? Nej, gör de
liljor
inte.
Och akvileja. Rosor och
saliveja.
Vad är det för blomma?
Typiskt, jag skulle precis fråga det. Saliveja känner inte jag till.
Det känns ju som en
akvileja, kan jag heller inte säga.
Nej.
Jag
vet att det är en flora blomma och fauna från 1800-talet. Den kanske är utdöd.
Ja, och med på telefon har vi faktiskt Carl von Linné som vi ska fråga här.
Ja.
Carl, kan du beskriva salivejan?
Ja, det är det.
Nej, jag vet inte. Det var som Pingu.
Det var jättekonstigt, som man varit död i typ 300 år, så tänkte jag att så måste hans röst ungefär låta. Nej, men saliveja, är det någon, liksom, någon ros som man spottade på, saliv på? Saliveja här, jag kan...
Det låter ju otroligt. Jag ska googla här.
Vi vänder oss till en säker källa på internet.
Nämligen Google och Wikipedia. Mm. Saliveja. Det är ju en bild på massa olika blommor.
Ja, det var ju oklart.
Salvia. Men du, är det det man... Är det saliveja? Är det, att någon,
är det salvia?
Någon som har lite talfel som sjunger saliveja istället. Kom rosmarin och saliveja. Nej. Vi skiter i det här. Det är några, våren nalkas, va? Ja. Och då tycker jag det är härligt att sjunga in den här. Vilken är den andra låten man brukar sjunga när våren kommer in? Den här...
Nu grönska...
Nej, inte den. Nej. Först Valborg, Brasan.
Ja.
Vad är det den heter?
Ja.
Det ska vi
Vintern rasar utav våra fjällar drivams. Är det inte
något
mer?
Sånt där.
Ja. Jo. Ja, men vad fan?
Då sjunger man väl... Det är väl i Uppsala som vi alltid landar i. Står de där utanför sina fula hattar och bara sjunger.
Fula, nördiga akademikos hattar.
Akademikos. Jo, men Vintern ras. Ofta någon gosk... Eller här, manskör.
Ja, OD.
Va?
Och det är fej drängar, heter de. Skitsamma.
Skitsamma. Våren alkas. Ja. Vi sjunger oss rakt in i våren och rakt in i den här veckans episod. Det kan gå åt vilket håll som helst, som vanligt. Lite kort bara. Vilka är vi? Ni som har lyssnat och känner oss vet ju mycket väl det. Men vi kanske ändå kan få en och annan ny lyssnare hit och dit. Therese Ekberg, vem är du?
Det här skulle ju du dra.
Ja, just det,
jag sitter ju här och äter påskgodis.
Ja, förlåt. Just det, precis.
Bolla över här. Nu får du ta den här i hand, David. Hela vägen.
Världens sämsta föräldrar är din bästa vän på måndagar, kan vi säga. Vi är två föräldrar. Inte tillsammans. Vi har två separata barn, eller på att säga. Vi har två barn var. Med varsin make eller maka. Mm. Driver var sin egen familj, tillsammans driver vi en podd. Mycket i podden handlar om våra liv, våra betraktelser utav världen, kan man säga. Landar ofta i föräldraskapet, men vi betraktar även allt möjligt som sker runt om oss. Skrattar mycket, har jävligt kul, högt och lågt, lite under bältet, men vi har
lite
jävligt
under
kul
bältet.
Ihop.
Tyvärr så hamnar vi ofta där, för att det är precis right up our alley, som man säger.
Ja, för smartare än så är vi inte.
Nej, det erkänner vi ju.
Ja, det är det. Det är buskis rakt igenom.
Ja, det vet fan.
Kan vi inte komma på en roligare skratt om, så skrattar vi om könet.
Ja, men vi fick jättefina, vad heter det, reviews, jag kommer inte ihåg vad den heter.
Receptorer.
Heter den så? Nej, recensioner på podcastappen, som då tyckte de senaste som jag läste låter så här då. En mer genuin och bjussig podd finns inte. Så mycket igenkänning, skrattattacker och som en krycka att luta sig mot för en småbarnsförälder. En annan skriver: älskar, sjukt rolig podd. Har skrattat så att jag har väckt sonen flertal gånger. Har även garvat rakt ut på diverse tåg och bussar. Tack för att ni lindrar måndagsångesten. Fullkomligt älskar, Emma. Förstår du?
Och med den rejäla klappen på axeln så ska vi nu alltså ge oss in i veckans episod.
Stopp!
Bättre än så här blir det ju inte.
Stopp!
Nu vet ni vad ni har att vänta.
Och det här, vi vill ha fler recensioner. Ja, vi tycker det är underbart. För ju mer recensioner det finns, desto större träffyta eller vad fan det heter får man ju. Så att om ni går in där på den lila podcastappen för er som har iPhones, så kan man skriva en liten recension där, och det gör vi oss, det blir vi omåttligt lyckliga för.
Precis.
Så att det var ju egentligen bara från lyssnarna, va, som tycker det här.
Ja, precis. Men, och det tar vi givetvis till oss. Vi har satt ribban jävligt högt. Vi ger oss in i avsnitt 112. Varmt, varmt välkomna! Så kan det låta. Den här melodin känner vi igen nu sen länge, va?
Ja, den är glad ändå.
Det är vi.
Ja, när vi hittade den, det är en köpt jävla låt.
Ja, det är
då kände vi bara, det här är liksom, det här blir bra. Mm. Den här är signifikativ för oss, va?
Ja, precis.
Det är lite right on time. Det är nästan lite så här Benny Hill-känsla.
Det flög mig lite över huvudet.
Ja, och det kan ju göra med att det finns 12 år mellan oss, rent åldersmässigt.
Just det.
Men det var ju en sån här riktig humorserie då, för på 80-talet var väldigt populär.
Aha, okay. Ja. Det fanns tv då, alltså.
Ja, det gjorde det, va.
Precis. Jag skulle vilja faktiskt, vi sitter här denna onsdag kväll och spelar in den här episoden, va? Och vi skulle ändå vilja börja lite i moll. Vi är i chock. Därför att på riktigt, för 10 minuter sedan så dök det upp en notis i våra telefoner. Nämligen att den fantastiska, folkkära tv-radioprofilen Adam Alsing har alltså tyvärr gått bort idag i sviterna av covid-19, coronaviruset.
Man har ju oftast pratat så här om att så här, det är så otroligt svårt att ta in. Därför att ofta så blir det ju bara någon siffra så att säga. Förlåt att jag hade glömt att stänga av min telefon.
Nej,
men vi jobbar ju både, jag är tv-producent och du är tv-projektledare.
Mm.
Och vi har ju båda jobbat med honom. Så det blev ju väldigt på riktigt när man fick reda på det. Han var bara 51 år gammal.
Ja.
Så det är ju så otroligt tragiskt på så många olika sätt. Och jag tror att alla kommer ju få reda på någon som man känner som kommer att gå bort i de här sviterna. Och jag tänker liksom också så här, mycket är ju liksom, får de ju inte berätta av sekretessskäl och sånt. Men han var ju en vad heter det, publik. En offentlig person.
Ja, precis, precis.
Men ja, det är ju sjukt konstigt detta.
Ja. Väldigt
tar en ju väldigt
unga, i sån ung ålder.
Ja, och en väldigt, väldigt begåvad och rolig person. Både bakom och framför kameran. Och sjukt allmänbildad och snabb. Och väldigt, väldigt älskad och omtyckt. Så det är ju jätte tråkigt.
Ja.
Så att vi, våra tankar går till hans familj.
Ja, det gör det verkligen. Och vi beklagar verkligen givetvis alla som drabbas på det sättet i denna fruktansvärda pandemi, va?
Ja, man har ju någon slags typ av liksom kronisk rädsla som är liksom, jag har faktiskt ganska aktivt vissa dagar valt att så här, idag ska jag inte lyssna på nyheterna för det blir för mörkt för mig att bara få allting, för att jag känner att jag, någonstans måste man ju överleva i det här rent psykologiskt också, och att så här, hur mycket orkar man ta in? Ibland kanske det kan vara bra att liksom bryta det här och liksom låtsas som att det inte finns en liten stund bara för att få inte vara konstant orolig. Liksom. Kanske köpa någon blomma och ställa på bordet och liksom njuta av solen och se det lilla i livet.
Ja.
Och att man inte bara går runt i någon slags rädsla.
Nej, exakt.
Att det ju, kan ju vara jävligt slitsamt.
Ja.
Alltså själsligen.
Ja. Nej, men vi har ju sagt det innan. Jag tycker att det är väldigt fint att samhället liksom på något sätt comes together.
Mm.
Och vi alla försöker dra vårt strå till stacken. Många gör det med bravur.
Ja.
Det är fantastiskt. Det känns som att det är enda sättet att faktiskt bekämpa det. Att vi alla hjälps åt.
Mm.
Jag tycker att det är väldigt fint. Men det är fruktansvärt tragiskt ändå när det här ändå faktiskt drabbar inte bara Adam Alsing och hans familj. Utan faktiskt väldigt, väldigt många i samhället och på denna planet.
Ja.
Det är hemskt. Men när det kommer sen nära, framförallt när det är någon man känner till, så då slår det lite extra, tycker jag.
Jag kan faktiskt inte låta bli av att tänka kring hur man resonerar kring det här med att stänga matmarknaden, eller sån här wet market som det heter i Kina. Det är ju där säger man ju att det kommer ifrån, och häromdagen så var det så här, nej, det kan vara gatuhundar som har spridit det liksom. Men det finns ju väldigt mycket olika liksom, att det finns ju inget bevis 100% kanske.
Nej.
Det går ju att spåra smittan så att säga till den här kött eller till den här marknaden i, vad heter den, Wuhan-provinsen.
Wuhan.
Men att det blir också så här, okej, den här sättet som de har ätit på går ju tillbaka så sjukt lång tid i Kina. För att det handlar ju om att de, alltså bara några generationer sedan så var det ju många som svalt. Alltså extrem svält i Kina. Så det är ju därför de har liksom blivit så här att de tar ju vilket protein som helst att tillgå för att inte själva dö. Och då har de ju liksom gjort en matkultur kring det här. Även på landsbygden. Liksom, för det är ju mest där som man äter allt möjligt som man bara kommer över. Att det finns ju liksom en tradition av det. Och att det är sjukt svårt med sånt jävla stort land. Och bara, okej, ni får ju inte det här. Men nu kommer ni förmodligen lagstifta kring det här. Att man får inte det. Men det är också väldigt obehagligt. Kan jag tycka. Att det blir så här. Att man har en sån jävla dålig på ren svenska djurhantering. Så att det skapas såna här virus med världar som egentligen inte ska mötas. Alltså rent
artmässigt.
Och hur det nu har kommit fram att det här viruset blev. Men det här viruset tror man ju även har muterat i djuren. För att det blir liksom, så det känns ju, och jag vet inte var jag ska landa här, men det känns ju helt på riktigt som så här, naturens jävla hämnd för de här köttmarknaderna och för liksom hur vi skövlar och beter oss. Och liksom, men de största rovdjuren på den här planeten är ju ändå människan.
Ja,
om man nu ska vara riktigt
verkligen
grov liksom.
Nej, det är ju helt sant.
Men det är sjukt tragiskt att det ska behöva gå så här förbannat långt.
Ja.
Att så här fruktansvärt mycket människor ska dö innan man liksom så här, men vänta nu här nu, det kanske inte är så jävla bra bra idé att äta hundvalpar liksom.
Vet du vad som slog mig häromdagen?
Att vi jag är bara lite provocerad och arg och lite...
Man blir ju uppgiven.
Ja.
Man blir ju uppgiven. Och det slog mig häromdagen när vi satt här för... Nu vågar jag inte säga exakt länge sedan, men jag gissat kanske 3 veckor sedan.
Mm.
Då kommer jag ihåg att vi satt och läste då den senast uppdaterade siffran på antalet döda i corona globalt sett. Och då var det nästan 9000.
Mm.
Och på de här då, på den här korta tiden så är det alltså över 100 000 plötsligt. Ah. Alltså det går så jävla fort. Och det tycker jag är fan obehagligt.
Mm.
Alltså det är väldigt, väldigt kort tid som då blir det 10-dubbla. Det är hemskt.
Mm.
Så men kan det vara.
Vi vill ändå göra ett avstamp där och säga gud alla ni som jobbar och kämpar och sliter. Hatten av alltså.
Ja.
Herregud, vilken pers för så många.
Vilken pers så många och hur viktigt det faktiskt är då för oss andra runt omkring att faktiskt göra det bästa vi kan för att de här hjältarna ska kunna utföra sitt jobb så bra som möjligt.
Mm. Hur fan gick det med din tatuering egentligen? Vad hände med den? Fegade du ur där eller?
Ja.
Och den är helt borta liksom.
Yep.
Det kommer inte att ske.
Nej.
Nej. Och du kommer liksom dö ogaddad nu. Är
Nej,
det
är inte säkert.
Nej?
Nej. Det är inte alls säkert, men har du inte sett till exempel, det går ju en reklam nu ganska friskt på televisionen va, från Blocket, där Björn Ranelid frontar den här reklamen.
Jag har bara sett någon jävla frame på den när han sitter typ i någon slags här, Peter Jide-toffs och ser tuff ut, ja. Med någon slags uppknäpp.
Har du sett hans tatuering som han gjorde ganska nyligen?
Nej.
Alltså Björn Ranelid.
Björn Ranelid. Är den fruktansvärd eller?
Jag säger inte att man inte... Alltså man ska få tatuera sig när man vill. Man får vara alltså hur gammal man vill. Det är upp till varje person. Men för att vara född 49, då, därmed då fylla 71, så är det ju ändå ganska ovanligt att man går och gör en sån här tatuering... På bröstet.
Ja, men den har jag sett. Mm. Just det. Mm.
Förklara här, Tess. Vad är det vi ser på Björn Ranelids?
Men zooma in där och så ska jag försöka orda runt det här, va?
Underbara bringa, va?
Mm. För det första så känns det ju som att han får ju ligga, va? På något sätt får han till det. Mm. Eller så gör han någonting.
Han är gift med Margareta.
Ja, det är han ju.
Ja.
Men det är ju en enorm jävla... Vad heter den?
Tiger.
Tiger, eller är det inte en...
tror att det är en
leopard,
tiger. Tiger är det.
Tiger.
Ja.
Varför blir det göteborgskt nu?
Det blir så lätt, dialekter. Ja, alltså mitt på det här fantastiska, rakade, hyfsat vältränade bröstet har Björn Ranelid...
71-åriga
Björn Ranelid då tatuerat ett enormt tigerhuvud.
Mm.
Tillika då denna Peter Jihde man-bun som man har.
Mm.
Så här, jag kan säga, på tal om, ja, det här är ju egentligen ingenting med din fråga att göra. Jag vill bara göra kopplingen till Björn Ranelid. Men
du är rädd för att bli som Björn.
Nej, det är jag faktiskt inte, för det känns som att det är en bit kvar. Men,
säg inte det.
Så här, jag tycker att tatueringar är ganska snyggt. Och jag tycker att folk som då har lite större tatueringar, där det finns en tanke, där det finns någon form av... Det behöver inte vara heltäckande, men där det finns, men till exempel en underarm, en ganska stor tatuering på underarmen som
en riktig blir, jävla sliv, ja, liksom.
Som blir en grej.
Ja.
Då kände
inget
jag
fjös.
Så här, och det här är ingenting mot er andra som inte har en sån stor tatuering, men
jag har ju bara såna små nördiga.
Så... Precis, så det här är ingenting mot dig, min kära
nej,
vän.
Nej.
Men jag tyckte att det blev lite fjösigt.
Ja.
Jag skulle nej, vet jag inte, men jag upplevde att det skulle vara snyggare om jag hade gjort någonting större.
Ja, något
inte
tuffare.
Bara skriva lite smått.
Som alla tanter gör.
Som typ. Alla tanter gör på, ja. På sin
underarm. Du vill ändå
underarm.
Vara ballare liksom.
Jag
så.
Hade velat ha att så ska vara en finare och större tanke.
Större
det är väldigt svårt att
fallos.
Se. Ja,
en jättefallos. Mm.
Jag har svårt att se att det kommer bli så att jag ska tatuera hela min underarm. Men jag kände ändå att ska man göra det, ska man göra det fullt ut. Inte något fjösigt.
Nej, en rejäl jävel vid 70 års ålder. Det
ja,
kanske blir något sånt.
Det kanske blir något sånt. Så just nu, den tatueringen som det var som var bordlagd då alltså, vid detta tillfälle, den är numera tagen av, bort från bordet så att säga. Det kommer inte bli av. Inte i närmsta framtid i alla fall.
Det här är en känslig jävla fråga. Men jag tyckte att jag var briljant, för att jag lever ju med en man som också är helt ogaddad.
Ja.
Och har ju pratat i 10 års tid om och vilka tatueringar han ska ha.
Ja.
Och sen kommer ju då aldrig till skott, utan det är mycket jävla snack och extremt lite bokningar, så att säga.
Just det, ja. Ja.
Så att till
jag
hans...
Jag bokade ju ändå.
Ja, jag bokade åt honom och han blev sur.
Aha.
För att han var inte förberedd.
Nej.
Och jag är så här, men fan, det finns ju laser nu, kom igen, kan inte dö ogaddad. Och han vred och vände och satt upp och tittade på massa så här superhjältar och sånt, för han älskar ju Marvel och allt sånt. Han är ju nörd, va?
Ja, just det.
Och vilken han skulle ha, och försökte fråga mig vilken jag tyckte. Jag är ju extremt eftersatt när det gäller alla de där superhjältarna. Jag har ju absolut ingen aning.
Du bara, Super Mario kan det vara något?
Nej, men vadå? Michelangelo? Ja, du kan väl ta in någonting från...
Mona Lisa kanske?
Mona Lisa kan du väl ta på underarmen? Eller är det mig? Oh, Beckett Forever kan du skriva.
I pinuppa-form.
Nej, så att, och sen så, nej, så nu har det landat i att han vill ha en blender istället. Hur tråkigt.
Alltså cigaretten Blend.
Nej, blender alltså. Nej. Ja, han får en limpastägg istället.
Är du gullig och gaddar igen en limpa Blend, gula Blend på min underarm?
Nej, en blender, va? Som är då en mixer, va?
Va?
En mixermaskin.
Det är så här... Som man gör smoothies i?
Ja.
Vill han tatuera en mixermaskin?
Nej, han vill ha en! Istället för en jävla tatuering.
Jag vill tatuera in en mixer.
Ditt spån. det hade ju varit unikt.
Det är jätteroligt. Sätta sig i stolen bara, ja, vad vill du ha? Jag tänker du att de är ryssar som är...
Gud, vilket förutfattat mening.
Nej, men
mening.
Det den killen som jag gick till, han var ryss. Så jag gick då in i hans karaktär.
Så det är inte så att du tror att alla tatuerare är ryssar. Du bara gick din snabbaste.
Min tatuerare som jag gjorde slut med ganska snabbt, han var ryss.
Ja.
Och jag kan tänka mig att man sätter sig då och bara, vad vill du ha? Ja, jag tänker mig en sån här OBH Nordica blender på underarmen. Vad tror du om det? Den här pianolack, kan man få det? Eller kanske deras röda serie. Och om du också får plats med ett våffeljärn så vore det himla bra. Det kan jag ta på andra armen.
Och sen så vill du ha en glassmaskin uppe på axeln. Och en kabel i nacken.
Älskar OBH Nordica. Jag vill ha hela det sortiment intatuerat på hela överkroppen här.
Jag tycker det är för bra alltså.
Och juicepressen vill jag ha strax ovanför könet här.
Så när jag kissar så kan jag tänka andra tankar.
Så får man då sätta man själva...
Så dumt.
Nej, jag ska inte gå in på det.
Jo,
gå
in nu.
Dum tanke.
Nej, ge oss.
Jag tänkte då, om man då har juicepressen här så är det ju en pip på juicepressen. Då kan man då tatuera den, ja, på väg... Ja, en bit ut på penis.
Och så blev det buskis.
21 minuter tog det. Nya lyssnare, så här är det.
Ja, men hur som helst. Jag vill bara berätta det här, att jag tycker att det är tråkigt. Jag tycker både att du och Kristoffer borde vara i ett nördlag tillsammans. Som heter det ogaddade nördlaget.
Men nu med min nya tuffa stil. Du kanske skulle haft en liten tatuering här nere.
En sliv. Vet vad det är?
Ja, jag vet vad det är. Men det är ju hela vägen. Väl?
Ja, men man kan väl ha en halv eller en hel sliv.
Kanske en liten halvsliv här då, kanske. Ja. Vi får se. Men grejen är, det problemet är ju att...
Men det finns ju inga danskillar som har sliv. David älskar nämligen dansband. Han älskar dansband och det är inte ett skämt.
Det finns väl inga dansband som har sliv.
Det är väl lite mer hårdrock.
Jag kanske är den första...
Den första avarten, en riktig crossover.
Vad heter han? Vi har ju pratat om honom innan. Thomas Deutgen, det var han som hade P4 Dans.
Just det.
Vet ni vem det är?
Ja, nej, för att jag lyssnar inte på P4 Dans.
Han är ju verkligen dansbands kungen.
Ja.
Han känns ju inte som att han är jättegaddad.
Nej.
Eller? Han känns spontant väldigt, inte som en
väldigt proper.
En pro-tatueringskille. Nej. Men vem är jag att döma? Thomas Dödkan kanske
men
är...
Men är det här din idol? Varför tar du upp honom ens?
Det är för att, ja, men han är ju ja, dansband Svensens ansikte utåt. Han har lett P4 dans i alla år. Mm. Det är alltså ett radioprogram på P4 då som handlar om dansbandsmusik.
David, det blir egentligen döda honom och ta hans jobb.
Hade jag blivit erbjuden Thomas Dödkans jobb så hade jag tagit det på stående fot. Ping, Sveriges Radio, säger jag på den. Som avslut tatueringsämnet vill jag bara säga att det som är så tråkigt är att tatueringsstudion som jag gick till, den bor jag nästan granne med.
Ja.
Så varje gång jag passerar får jag ju dåligt samvete för att jag gick in, tog deras tid som då kostar pengar.
Mm.
Säger då att jag ska bara hem och fundera och sen... avbokar då nästa tid och betalar alltså ingenting.
Nej.
Och skäms ju nog jättemycket för att jag ett fegade ut, två inte betalade för den tiden men lade ner för att jag var jättevelig på plats också.
Mm, mm. Men du kanske kan köpa en stor vodka, gå in och säga I'm so sorry about this distraction that I was in your life.
Spasiba.
Men alltså, tänk om du hade tatuerat in den här jävla juicepressen över ditt kön.
Nu var det ju inte jag skulle tatuera juicepressen. Det var det ju din man som vill ha blender på underarmen.
Nej, det var ju... Ja, precis.
Sen spårade du ut en aning.
Sen spårade du ur. Men tänk om du skulle kunna ha den. Ja. Vad tror du, hur tror du skulle landa hemma hos din fru?
Vill du höra något sjukt först bara?
Ja.
Ja. Jag har alltså hört... jag vet en som har en tatuering på penis.
Mm.
Mm. Och gud vad det här är sjukt.
Kör nu.
Och den har tatuerat in, det är alltså en Ahlgrens bil.
Mm.
Och vet du vet vad sloganen är till Ahlgrens bilar? Det finns bara ett ställe att stoppa den i munnen.
Fy fan vad tröttsamt.
Ja, oerhört.
Gud, alltså jag hade ju så här, om jag hade dejtat någon sån som hade den och att det
vad hade man gjort när man fann det här?
Jag hade gått.
Ja.
Alltså jag hade rest mig på stubben och gått. För att jag gillar inte oralt.
Men alltså... det är ändå kreativt och innovativt.
Nej, det är bara tråkigt.
Ja.
Jag tycker att det är roligare då med juicepressen. Tänk dig om du skulle överraska Anna lite.
Ja.
Och komma ut liksom med så här handduken lite löst hängande. Till liksom ackompanjerad av en riktigt skön så här sång.
Ja.
Och så här ska försöka förföra henne. Till typ den här Rod Stewart's You Think I'm Sexy. Det var svinga liksom handduken och BH Nordica bara finns där. Du bara.
Do you want some juice, honey? Nej, usch vad vi pratar.
Och sen dansa lite mot henne med din håriga röv.
Vadå, min håriga röv?
Ja, den är väl hårig.
Vad vet du om det?
Det kan jag räkna ut med lilltån. Hela du är behårad, för fan. Jag kan tänka mig att du har en babianröv.
Ja, minum så här jättestora röda utslagen som en babian har. Så ser jag inte ut.
Det och en ABH Nordica tatuering.
Fan vilken trång. Jag hade aldrig varit gift. Jag hade aldrig fått några barn. Jag hade bara varit ur.
Du hade varit YOLO for life.
YOLO.
Joy of missing out.
Ja, JOMO.
JOMO, förlåt.
JOMO.
Just det. Ja, dyslexi. Det är därför det är inte så lätt med bokstäverna.
Tänk vad sjukt om man så här... Sen man hade träffats... Dragit hem, one night stand, varit mörkt, lite fulla. Inte hade sett det. Sen dagen efter bara, jag kommer i handduk bara... What the fuck?
Varför har du hela ABH Nordica tatuerat över din kropp?
Och i pianolack också.
Den här röda serien, den här under armen. Så tråkigt. Men ska vi lämna de här tatueringarna nu?
Ja,
jag var bara tvungen, jag fick den här inre bilden av att du skulle förföra Anna i nygaddad.
Ja.
Och,
jag är glad för det.
Ja, vad tror du att det skulle kunna gå hem eller?
Absolut inte.
Nej, okej.
Absolut inte.
Synd.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ja, välkommen tillbaka efter den här korta pausen. Världens sämsta föräldrar, det är podden du lyssnar på just nu. Det här är avsnitt 112. Hur mår du, Therese Ekberg?
Så in i helvete bra.
Fan vad härligt.
Det enda jag kan säga, vi ska inte prata mer corona va, men det enda jag kan känna är att corona har fått mig att gå ner mig i skiten. Fy fan vad risig jag är alltså.
På vilket sätt?
Nej men alltså så här, alltså, i och med att man har jobbat hemma så mycket. Så har det ju varit så här, alltså min outfit, det är klart att jag duschar och håller hygienen va?
Ja,
men det är sjukt, sjuka mängder med mysbrallor som jag liksom har gjort till min nya outfit. Som är så här, det har ju liksom varit så här, det kommer aldrig att hända mig.
Just det.
Men det har hänt under den här konstiga perioden.
Ja.
Och den är tuff.
Jag tycker att den är svår.
Den är tuff. Ja. Har du också trillat dit? I mysbrallerland?
Ja, man gör ju lite det. Men jag har faktiskt försökt att aktivt undvika den. Och ändå liksom klä mig och känna mig uppklädd på något, eller uppklädd, men ändå vardagsklädd.
Du är en mjukisbralla nu ändå.
Va?
Men du, nej, en mjukiströja.
Va?
Va?
Va? Vad talar du om?
Vad talar du om?
Vad talar du för Karin Mattias? Va? En hoodie menar du, ja, precis. Nej, men jag har ju också så här mjukisdressar.
Men det är också de som är som så här... Ja, men Benjamin Ingrosso har också det och det är tufft.
Ja, precis.
Så att jag menar, det är ju jag tänkt. För i min värld så är det så här, jag tänker inte för fem
nej,
små
men jag
ören.
Vill liksom komma in i mode, liksom. Och jag känner så här, när jag är mjukisdress-mode, då är det liksom slagga in på soffan, kolla på en serie, liksom. Jag vill inte koppla ihop det och vara ofixad och sitta och arbeta, utan då vill jag så här, jag klär på mig.
Ja, men det har jag liksom också gjort, fast det är extremt mycket att jag klär på mig, för att ingen kommer ändå se mig, så då kan jag ändå klä på mig någonting som är komfortabelt, förstår
det,
du? Och då
det.
Blir det ju någon slags sammetsbyxa.
Ja, sammetsbyxa. Nej, men jag är ju tillbaka på kontoret och arbetar nu, och jag kan tycka att det är jävligt skönt, för då, liksom, då blir ju det är mycket tydligare att komma in i jobb-mode.
Jag förstår.
Om du fattar vad jag menar. Therese Ekberg, du hade ju ett fantastiskt förslag på vad vi skulle ägna oss en liten stund åt i den här veckans episod som du skickade till mig häromdagen. Vi skulle nämligen göra varsin lista. Och den listan ska innehålla våra tre stoltaste ögonblick i livet.
Vi må vara världens sämsta föräldrar, men vissa saker är vi jävligt stolta över som att vi har lyckats med innan. Och
du säger
det,
ju det.
Eftersom det är min idé så bollar jag över till dig igen. Och du berättar din första som du har på din lista.
Och då, för att då skjuta ner din teori här lite grann, så som du sa att vi är också bra människor som har stolt över saker vi har gjort. Jag tyckte ändå att det här var svår.
Okej. Ja, det är janten i dig som är så här, inte ska jag. Vet du vad?
Jag hade älskat om jag hade kunnat berätta att en gång så gjorde jag hjärt-lungräddning på en hundvalp så att den överlevde. Eller jag hjälpte en tant över gatan. Eller liksom jag hjälpte hemlösa barn i Pakistan. Alltså jag har inte gjort någonting för någon annan människa egentligen. Men jag kommer inte på en grej.
Det kommer en rutschkana ner till helvetet sen.
Ja, men det var länge sedan den.
Så den är redan fixad.
Den tanken har jag vant mig vid.
Nej, men om det inte alltid måste involvera att hjälpa någon annan.
Nej, men om du har hjälpt dig själv och varit stolt över det då?
Ja, men jag måste säga att det är en sak som jag är stolt över. Vi har ju tidigare talat om att både jag och Therese Ekberg här på andra sidan bordet har bott i Växjö vid olika tillfällen. Men tyst nu, jag får bara säga. Och jag gick ju då, för er som har lyssnat länge, jag är då från en liten by som heter Vegby utanför Ulricehamn, 500 invånare. Man är otroligt
inavlad.
Och man är också liksom, vad ska man säga, skyddad från omvärlden när man bor i en sån liten by. Mm. Jag var ju väldigt
bussen
dedikerad.
Bussen går en dag i veckan, eller en gång i dag om dagen.
Ja, precis. Ja. Mm. Och jag ville ju väldigt, väldigt gärna, det var kul att filma. Jag ville väldigt gärna liksom plugga någonting med tv. Och då måste jag ändå säga så här, så när jag var 15 år, nej 16 har jag precis fyllt, då flyttade jag ju alena då till Växjö, för där fanns då ett specialutformat tv-gymnasium.
Mm.
Och jag måste säga, i retroaspekt, va?
Ja.
Måste jag ändå säga att jag tyckte ju då att jag var ganska stor. Mm. Men nu i efterhand kan jag känna så här, att det var ändå ganska modigt av mig som 16-åring att flytta själv till en betydligt större stad än vad Vegby var.
Mm.
Och liksom ta hand om mig själv och bo där själv utan mamma och pappa.
Mm.
Var lite mörkrädd, hade redan då påbörjat de här mörkare perioderna i livet som jag pratat tidigare om. Det kan jag faktiskt vara efterhand väldigt stolt över, att jag faktiskt genomförde det som var min dröm.
Ja, men jättedå, och ändå väldigt ung, får man säga.
Ja, ja.
Men var du hemma då på helgerna och tankade trygghet, så att säga?
Ja, det
i det inavlade byn?
Ja, det var ju. Och hos kompisar och sådär. Men det var ändå så här... Ja. Nej, men jag är faktiskt stolt i efterhand att jag gjorde det.
Mm.
Där har du min första.
Ja, då kommer min första. Och som av en händelse så är det liksom i samma härad.
Ja.
Och det är också när jag lämnade trygghetsboet då hemma hos mamma och pappa.
Mm.
Och... jag var ju väldigt frustrerad när jag gick i gymnasiet. Alltså jag tyckte att det var så töntigt och jag tyckte att Uppsala var så litet. Och jag bara, oh, I wanna travel the world. Och bara, var ganska störig liksom.
Rebel.
Rebel. Men så kom jag i alla fall iväg då, ett år för sent. Mm. Alla mina tuffa kompisar åkte direkt efter gymnasiet.
Ja.
Men jag var ihop med någon slags kille där då, som jag tänkte att jag skulle vara ihop med. Ja, men någon slags kille och var ju så här... kom inte riktigt iväg för att jag var lite kär.
Ja,
alltså supertantigt. Och så var jag så bitter då, så tog det slut. Och sen så åkte jag till Frankrike då när jag... ett år efter jag tog studenten.
Mm.
Och då flyttade jag både utomlands och hemifrån. Mm. Samtidigt. Då är man ju väl 18 och sånt där.
Ja,
ja. Så jag tog ett ganska stort kliv där för att liksom ta igen.
Just det. À la France.
À la France, så bodde jag dans de sud de France, i södra Frankrike, dans un petit village och Kisapel, Montpellier.
I Montpellier.
Ja, precis. Som ligger på Côte d'Azur. Nära havet, så att säga. Och det var där jag också träffade Ricke, som vi har pratat om lite i den här podden. Min norske väninna.
Ja.
Mm. Men hur som haver, det är
din
kanske...
norska vinväninna.
Ja, vi gick på samma universitet.
Ja, oui.
Universitet. Ja. Så vi träffades där bland många andra då. Mm. Så att, och det var ju en utmaning.
Var det där du studerade idéhistoria?
Nej, det här läste jag franska.
Ja, lämpligt. Alltså,
lämpligt.
Ja, ja.
Jag var full och läste franska, eller försökte läsa franska. Mm. Men man lär väl sig kanske lite mer franska om man hänger med fransmän. Alltså, vi
och
hänger
nykter.
Onykter. Så att jag är ju flytande på franska när jag är onykter. Annars kan jag inte prata.
Ja, just det. Ja. Just det.
Skitsamma. Så här var det då. Jag trodde ju kanske inte att jag hade lärt mig så jävla mycket franska efter det här året. Eftersom det hade varit väldigt mycket party.
Oui.
Så att säga. Men så hade jag och en tjej från Stockholm, vi hade hyrt en lägenhet av en kille som bodde i Paris. Mm. En fransman. Som hyrde ut väldigt mycket lägenheter, som det var väldigt mycket utländska studenter just i Montpellier. Mm. Och det är en studentstad. Så att han hade ju såna här lägenheter som han hyrde ut. Och då fick man ju också betala en slags deposition.
Ja.
Som var då, i och med att den var möblerad, eller möblé, som det är på franska. Otroligt lätt ord. Bara lite lära er det under tiden.
Ja.
Jo, så där, den var ju då, depositionen var på 20 000 då.
Mm.
Och jag tyckte väl att det var väldigt mycket då. Det är ju mycket idag också liksom. Mm. Men ändå så här, en skälig summa. Och ännu mer när man liksom är student. Mm. Då är det ju fan en hel årslön, typ.
Ja.
Och det som var då, att jag var den som var, lämnade sist, den här lägenheten. Mm. Och då skulle jag se till att få tillbaka den här depositionen. Och vi hade verkligen varit rädda om lägenheten.
Ja.
Nu smilar du.
Ja, det känns som att det är på väg åt något kul
nej,
håll.
Nej, det blir så här är då.
Det blir ingen kul.
Han kommer in där då, den här jävla proprietären som bara, och pratar ju då bara franska med mig. Oj. Och ser ut som någon slags här överklassvanheden, alla French style. Mm. Med någon slags, du vet, så här bakåtslick och någon slissig kavaj och någon liten jävla doja. Och svängde in där och var så här, ja, tittade lite snabbt. Mm. Och sen så fladdrade han med någon check som jag skulle få då att hämta ut pengarna på. Då var det bara någon slags jävla magkänsla jag fick. Att så här, någonting är konstigt med den här checken. Mm. Så jag bara, men kan du vänta här lite? Och mitt över gatan så låg det här, den här banken. Så jag tassar in och frågar dem på banken och bara så här, hur är det med den här checken? Jag fattar inte den här. De bara, nej, det här är en, den är fake. Den funkar inte. Var har du fått den här ifrån? Vi ringer polisen, typ.
Jaha.
Och då gick jag ut på gatan och då var han på väg därifrån. Och då spelar jag på franska, notera, svindum blond som inte förstår någonting. Mm. Och så bara, kan inte du bara komma med här? Och sen kommer personalen ut ifrån banken och typ haffar honom och bara, vad är det här du håller på med?
Jaha.
Och de tillkallade ju vakter och allt möjligt. Och, och då när vi kommer in där, då skäller de på honom. Och jag skäller. Alltså, jag är så förbannad. Och då har jag ju en väldigt osvensk sida. Men där kom franskan.
Ja.
Det här är mitt livs stoltaste ögonblick. Jag skäller ut vanheden, den franska vanheden, på franska. För att han försökte blåsa mig.
Fan vad bra.
Och jag lurade in den jäveln på banken.
Det är
ren skådespeleri. Ja. För jag var så här, jag tänker inte betala 20 000. Det kommer fucka upp mitt liv när jag kommer hem.
Ja.
Så att han fick betala kontant.
Nej.
Den jäveln. Och sen kommer inte jag ihåg. Det här är ju alltså, det är 50 år sedan. Nej, men 20 år sedan.
Ja.
Ja, så det är en jävligt lång historia. Men fan vad jag var stolt efteråt. Och jag kan fortfarande känna så här, det, där var det ju någonstans så här, när man, jag var tvungen.
Ja.
Och ta fram allt som jag hade lärt mig.
Mm.
And I fucking nailed it.
Fy fan vad bra gjort. Mm,
tack.
You go girl.
Ja, nu får du gå på din nästa.
Ja, okej. Okay. Ja, och återigen då är det lite svårt för att göra den här listan. Men jag lever kvar i samma... Alltså, det egentligen bygger vidare på det som jag inledde i Växjö.
Men det här är spännande ändå. Jag vet ju inte om det här.
Jo, det vet du ju.
Jo, men jag menar så här, vad du upplever i ditt hjärta som ditt livs topp tre stoltaste ögonblick.
Precis, precis. Ja, just det, så är det ju. Mm.
Ja.
Nej, men det egentligen var det ju så att jag tog mig igenom Växjö.
Ja.
Med bravur givetvis.
Ja.
Och sen
korsetta
då,
naturligtvis.
Naturligtvis. Och sen så ville jag naturligtvis fortsätta i den här, i tv-branschen som jag då hade påbörjat i Växjö.
Mm.
Och enda sättet egentligen för att kunna göra det är ju för att ta sig till Stockholm.
Mm.
Egentligen, va?
Ja.
Och då måste jag ändå säga så här att jag gjorde ju det. Flyttade jag till Stockholm. Då hade jag kanske varit i Stockholm 5 gånger i mitt liv, kanske.
Mm.
Sökte ett jobb. Jag hade haft i och för sig praktik då precis innan. Men jag sökte då jobb, fick ett jobb. Flyttade egentligen på vinst och förlust till Stockholm nu då. Från Växjö. Och då hade jag fått ett jobb. Och som frilansare då, som helt ny i branschen när man är 19 år. Då fick jag alltså en produktion som var på 2 månaders tid.
Mm.
Och tänkte så här, fast jag kan ju inte tacka nej till det här jobbet. För då, alltså någonstans måste jag ju börja. Alltså, jag kommer ju aldrig få så här, hej David, du får 1 år.
Ja,
för det får man ju liksom inte i det skedet, va? Så att jag åkte ju då och tog det här jobbet. Och det har ju egentligen inneburit att jag har ju varit kvar i princip i samma hus och företag nu i 12 års tid.
Ja.
Och ändå...
Kom in med ditt eget fostervatten. Och,
ja.
Och kommer att
och
bli
kommer
gammal här.
Ut... i min egen aska. Och ändå tagit mig en bit in i tv-branschen. Jag känner mig ändå hyfsat kompetent och som att jag har gått en bit.
Mm,
och
du har blivit senior projektledare. Bara en sån sak.
Bara en sån sak. Och det måste jag också säga att jag är stolt över att jag ändå har tagit mig från Vegby, denna lilla landsort, va, på vischan, till Växjö för att göra det jag ville, det jag brann för. Och tog mig vidare sen till Stockholm för att göra det jag ville och brann för. Och jag har tagit mig hit och livnär mig nu på det som jag ändå drömde om när jag var 11-12. Och jag är stolt över att jag har lyckats, måste jag ändå säga.
Det är väldigt roligt att höra det här, för vi har tänkt väldigt lika. Mm. Vi har liksom, jag har ju också varit i Växjö och vänt, och nu när du precis hade lämnat Växjö där, eller så, så kom ju jag dit. Och just, det är min nästa två.
Är det så?
Ja, det här är jättesjukt.
Vi har alltså inte pratat ihop oss.
Nej, nej, inte, nej, alls, inte alls. Utan det här är bara soul sisters and brothers. Nej, men så här då. Då när jag var i Frankrike och hängde då med Ricka och många andra försörjliga människor.
Ja, inte
så sant? Sa hon att jag skulle vilja bli sån utrikeskorrespondent. Alltså, det var ju hennes mål. Så det, hon satte den här första fröet till tv.
Ja.
För jag tyckte bara, men det lät väl ändå toppen. Mm. Och kom hem till Sverige och var så här, okej, vad ska jag göra nu? Jag flyttade ihop med min bästa kompis Magnus, typ lite din föregångare kan man säga. Ni är extremt lika på väldigt många sätt.
Ja.
Var ju så här, nej, men jag ska nog ändå söka en tv-produktionsutbildning. Det är fan det jag ska göra. Mm. Det är ju tufft ändå.
Ja, det är det.
Så jag gick ju den, va, och kom ju in där. Och det var ju svårt att komma in naturligtvis. De tog bara in 12 i klassen. Och var bara x antal hundra som sökte då varje år. Och så kom jag in och så gjorde praktik på Järnkontoret och på den vägen ner.
På Järnkontoret? Mm.
Men det är inte mitt livs största, coolaste ögonblick. Vet du vilket det var?
Nej.
Jag hade ingen ambition riktigt på att hamna framför kameran. Men jag var ju programledare i några år.
Mm.
Och jag var väl ganska utåt. Och så här, ja, men en klassisk sån som man tror vill vara programledare.
Mm.
Så många var ju så här, men du borde ju kanske tänka på att vara framför kameran.
Mm.
Och jag hamnade där och tyckte att så här, det här var ju lätt. Mm. Det var ju liksom kul och lätt. Och sen så kom det så här... Ja, men nu söker de nya, Vox Pop las ner. Och det var en sån här, nu söker de ett nytt program ner i Växjö och nya programledare. Du borde verkligen söka, var det många så här kollegor då som tyckte. Sagt och gjort så var jag så här, ja men vad fan, jag kan väl testa då. Det kanske är kul.
Mm.
Alltså så här rätt spånig, vad fan var jag, 21? Nej, jag var kanske 23.
Mm.
Åker ner dit och jag vet att jag ringer till min pappa när jag står på jävla perrongen i Växjö och bara, det här är en sån håljävel. Och jag, om jag får det här jobbet så kommer jag att tacka nej, för jag kan inte bo här. Och så fick jag ändra det här jobbet.
Ja.
Och det var ju extremt, alltså det var ju kanske 1000 sökande. Hur många människor i världen som helst, varenda jävel, hear me out, vill bli programledare.
Mm.
Och jag kanske blev det för att jag inte så här, åh, jag ville vara här, vad vill jag göra? Du vet, jag gick in, körde min grej, sket i det.
Ja.
Och där var ju jag då i alla fall 1,5 år som programledare. Och gjorde 3 timmar live i veckan.
Mm.
Och det var ju ändå så här, jag fick det. Det var ett stolt ögonblick.
Ja, verkligen.
Att man känner så här, jag är utvald.
Ja.
Jag är speciell.
I'm the chosen one.
Jag har någonting att ge till världen. Det är ändå så att jag måste stå här. Nej, och då, nej, men det var roligt.
Och detta var då spin.
Ja.
Ja.
Och efter min premiär får jag bara så här vidrig och skryta. Så ringer Eva Hamilton, som var då chef på SVT, ner till fucking SVT och säger, vad är det för fynd ni har hittat? Hon är fantastisk.
Nej.
Jupp.
Nej.
I'm just saying. Så det, ja, vad fan, lite har man väl gjort. Men det,
jag älskar det här att man ibland kan få skryta och vara nöjd och stolt.
Skryt,
över sig.
Helvete. Jag tycker också att det är vidrigt. Så här kan man ju säga, så här, eget skryt luktar jävligt illa.
Men
om man verkligen ska försöka tänka så här, jag har ju ändå lyckats med någonting här, va?
Ja, men det är det jag menar, så här, att det blir så jävla jante då att säga att det är något negativt med det. Jag kan tycka att skryt i rätt forum, alltså skryt i kombination med stolthet, det är väl jättehärligt.
Ja.
Varför ska man trycka tillbaka det?
Därför att så här, i Sverige får du per automatik, va, enligt... Ja, det går ju tillbaka till...
brottsbalken.
Nej, jag tänker ju på Luthers reformation faktiskt. Att, den lutheranska uppfostran som många svenskar inlindas i, va, det är ju att man inte ska tro att man är någonting.
Ja.
Ja. Nej, men lite så att det är liksom, du, det är väldigt kätterst, va?
Kätterst. Kättersk.
Nej, men förlåt, det var bara ett ord som kom, jag har ingen aning.
Kättersk.
Nej, men kättare, det var väl sådana som inte trodde på rätt sätt. Så. Nej, men så här, du får ju inte tro att du är någonting i det här landet. Det finns absolut, alltså jag har ju fått höra att jag är alldeles för skrytig.
Är det så?
Ja, ibland har jag fått höra det av både min sambo och olika kompisar. Och jag vill mena på att jag kanske är det. Alltså jag kanske är det.
Ja, jag tycker att man ska få vara det.
Men jag tycker också att det är ganska pinsamt. Många i min familj är faktiskt lite sådana. Och då tror jag att man kanske blir lite smittad. Och det är inte helt poppis, men jag erkänner i alla fall.
Jag såg på det här tv-programmet...
Det är min familjs fel.
Ja, det är det. Jag såg på det här tv-programmet Allt för Sverige.
Ja.
Och då har de ju ofta i varje säsong att de då berättar... De har en liten kurs i så här är du svensk för de här amerikanerna. Då pratar man om just det här bara... Du ska vara nöjd, du ska inte sticka ut, du ska inte vara märkvärdig.
Absolut
inte. Och du ska
inte
tro att du är någonting, utan du ska... Och sådär. Och de bara... sorry, why? Ja. Alltså för amerikaner är väldigt mycket så här bara, you go girl, you're the best, you gotta get this job. Mm. And you're gonna tell them that you're the best in the fucking world.
De är bäst i världen på att sälja sig själva.
Ja. Alltså men det är väl, fatta vad härligt då, att vara så stolt bara så här. Det är klart ska jag det, du är ju grym. Du kommer göra det här hur bra som helst. Ja. Istället för att få höra då bara, ja, det där, det är bra att drömma. Alltså, det är inte så kul.
Eller som man fått höra så här, ja, nej, men ni kan inte hålla på med den här podcasten för evigt, för att jag menar, det finns ju väl en gräns för vad ni kan prata om. Alltså, du vet,
precis.
Mycket sånt finns ju bara, runt oss.
Vi tror
oss.
Att det ska gå.
Ja.
Ja, bra kanske.
Aha, ska ni göra pengar på det där flabbet?
Ja, det kommer jag aldrig hålla. Ja.
Nej, men i alla fall, jante i all ära, men vad fan, det här är en skrytstund.
Ja, det kan man säga. Det är härligt.
Din sista?
Min sista, ja. Och då ska jag säga så här. För det första då så är jag ju det stolt över att jag faktiskt har hela tiden hittills då i mitt liv gått den väg jag vill gå. En sak som jag inte har varit så bra på dock, det är att faktiskt kanske våga sätta ner foten och ta lite plats. Eller ta plats behöver man inte göra. Vänta, nu händer det någonting här med datan. Så. Sätta ner foten. Alltså ofta var det så här ganska, du vet, jag vill inte stå i vägen. Jag säger inte ifrån, utan även om det inte känns helt bra i magen, så bara, okej, men det här blir säkert bra. Liksom. Alltså,
fast du har ju världens finaste, mest ödmjuka språk. Hela du är ju väldigt så här... Alltså du är ju
lille skutt.
Nej, men du är ju inte en sån som någon människa i hela världen kan störa dig på. Det är snarare du som i lönndom stör dig på andra. Men du är, du är ju väldigt trevlig att göra med som kollega, så att säga.
Ja, men jag har också, jag vet så här, vet, på jobbet, vet, ofta så här i möten som jag inte ville ta plats och vill inte, vad ska man säga, clincha med någon och sådär. Mm. Och det måste jag ändå säga så här, nu när jag ändå har kommit upp mot åren lite.
Jag blir senior, så att säga.
Ja, precis. Att jag faktiskt, jag säger ifrån när jag tycker att någonting är fel. Ibland kan det till och med vara för mycket att jag blir den här gnällgubben. Mm. Men det behöver inte bara vara jobbsammanhang, utan om jag ser någonting som jag upplever är... på något sätt orättvist eller liksom att som jag tycker är fel, då säger jag ifrån. Och det måste jag ändå säga, det är jag stolt över att jag har kommit dit, att jag inte bara köper allting. Ett typexempel är jag och min hustru, påklädjerskan, jag arbetar ju i samma bransch. Vi jobbar väldigt sällan i samma produktion, för att jag vill väldigt gärna skilja på jobb och privat. Va?
Ja.
Jag tycker det blir lite kladdigt då, gentemot övriga kollegor och så vidare. Men vi gjorde det vid ett tillfälle i alla fall. Vi skulle jobba på en utlandsproduktion och då ska man vara borta i 8 veckor. Då funkar det liksom inte att en är borta och en är hemma.
Nej.
Så vi drog hela familjen. Filippa var liten, Frans fanns inte. Och då uppstod en situation nämligen där Anna då hamnade i ett ganska orättvist läge. Hon blev beskylld för någonting av någon annan.
Mm.
Och jag då hamnar ju i en sits där jag känner så här, okej. Okay, jag vill ju bara, alltså som Annas man vill jag ju bara ta hennes parti och bara såklart. Så här, alltså skärp er.
Mm.
Samtidigt känner jag så här, men jag är också projektledare och chef här. Mm. Jag måste ju ändå bedöma det här hyfsat
neutralt.
Neutralt.
Mm.
Men, och det är jag faktiskt stolt över, i alla fall som Annas man, att jag tog Annas parti, för att jag visste så här, det här, oavsett vad som har hänt, så är det här smutskastningen fel. Alltså det här är inte bara en persons fel, det vill säga Anna, utan det här är två personers fel. Och då tog jag hennes parti med råge och gick rätt hårt åt de här andra, bara så här, det här beteendet är inte okej. Det här är jävligt orättvist mot Anna. Hon har inte gjort så här. Det är lika mycket den här personens fel. Backa och bara släpp attityden. Alltså, och det var så skönt att bara så här... För jag såg ju hur ledsen hon var. Hon grät ju liksom för att den här situationen uppstod. Och det...
Var lärorikt för dig ändå. För då blev det ändå någonting som berörde dig personligen. Ja. Och då var du tvungen att växa här.
Ja, och jag kände så här... Jag kan inte bara stå på och se... När liksom i en sån situation där Anna uppenbart mår jättedåligt och känner sig illa behandlad.
Var det första gången du verkligen stod upp?
Ja, ja. Det skulle jag nog faktiskt säga.
Efter det då har det blivit fler gånger.
Ja, det skulle...
Det banade väg för ett nytt slags seniort ledarskap.
Ja, ja. Men faktiskt,
ja.
Jag tycker inte om orättvisor. Jag tycker inte om folk kan uttrycka sig jävligt klantigt eller fel om andra människor, hur de ser ut eller är, eller sexualitet eller hit och dit. Alltså jag tycker inte att det är okej, och då säger jag ifrån liksom, att det där, det som du sa om den här personen, det är inte okej.
Nej.
Liksom. Senast häromdagen så såg jag, det var vidrigt, jag skulle gå till en återvinningsstation och slänga skräp. Och då sitter då en romsk kvinna där bredvid. Om jag har pantburkar brukar jag alltid ge det till henne. Men så, för de frågar ju ofta alltid om de kan få det, och jag har inga problem att ge det. Men så är det en man, kan ha varit 50-55 kanske. Jag tror att han är med sin dotter, som då står och slänger burkar i metallbehållaren. Och hon går ju då fram snällt och frågar, kan jag få det här? Och han bara sneglar så här rätt nedsättande åt henne och fortsätter kasta in. Och då kan jag bli så här, varför i helvete kan du inte bara ge... Alltså, det här är ju bara ett sätt för dig att vara ett svin. Kan du inte bara ge henne de här burkarna som hon vill ha, istället för att slänga dem? Fine, om du vill panta dem själv. Men nu ska du ju inte det.
Nej.
Och då kunde jag inte hålla mig. Då på riktigt så frågade jag så här... förlåt, men... Varför kan du inte bara ge henne? Vad är din grej? Varför ska du slänga de här? Varför kan inte hon bara få de här burkarna? Och han blev så här, vet, när jag kom fram, bara, jag tycker inte hon ska ha dem. Alltså, han blev väldigt spakad när han ifrågasatte. Sen blev det ingenting mer med det, utan han var ju supermärklig. Men jag kan också känna, jag kan inte bara stå och se på, för jag tycker att det är jävligt fel då att han inte ska... Det är ju bara svinigt att slänga dem framför hennes ögon.
Men det där älskar man ju när man börjar komma till den. Eller för sig, jag är ju nästan alltid på så.
Ja, men du är ju bra på det.
Ja, men kanske lite för bra ibland.
Det kanske alltså, ibland, men...
kanske. Det blir så här dålig stämning. Nej, men jag har inte svårt att... Jag blir snarare att jag får hold back.
Ja.
Jag har ju inte riktigt kanske ett så här silat och bra och moget seniortugg som du har. Utan jag kan liksom bli lite mer som en terrier när jag blir
just det. Den här känslan av att ha gjort det här i alla fall, när man har väl sagt ifrån, är ju otroligt behaglig.
Den är otrolig. Jag har en väldigt kort sista. Och det var ju, det kan jag referera till mitt blogginlägg som ligger ute nu den här veckan.
Just
och
det var ju min
kamp att bli mamma.
Just det.
För den var ju inte lätt överhuvudtaget. Utan de sa ju att jag inte kunde bli mamma och att jag hade... väldigt svårigheter då med detta, och så fick vi ändå prova IVF, och det var liksom många år av kämpande, och sen så kom våran älskade lilla Mio, och sen så efterföljande då, bara 1,5 år efter, så blev jag ju gravid på naturlig väg, va?
Just det.
Så att, och det var ju, men det var en mångårig plural kamp.
Ja.
Så att jag var ju, och från att så här, det här kommer, du är en sån extrem lågoddsare. Det kommer inte hända dig, ni ska behöver se över alternativ. Typ så. Till att så här, fast jag ska bli mamma, kärring, jävel, ge mig en chans.
Ja.
Typ. Och jag har 2 barn idag.
Du gav det inte?
Nej, och var så här, bråkade mig till, läste på massa mediciner, för att jag hade då någonting som kallas för låg äggreserv.
Och om man har det så finns det olika typ av IVF-behandlingar som man kan få som är riktade mot olika problematik som man har. Liksom. Mm. Och då visade det sig att jag fick en medicin som var liksom mer så här generell. Och mitt problem då var ju bättre med en annan, nu kommer inte jag ihåg vad den hette, men och då men ändå som var dyrare. Och så ifrågasatte jag varför jag inte fick den. Och så var det ingen som riktigt kunde svara på det. Mm. Och sen så hetsade jag att jag skulle få den.
Givetvis.
Och då kom Mio.
Det är fantastiskt.
Ja, så det var ett sånt bergsbestigningsprojekt. Mm. Men I made it.
Mm, you made it to the top.
Yes. Så mycket fin skrytstund ändå.
Verkligen.
Det kändes ju ändå så här, just att vi har liksom, man har ju så här valser i livet. Det känns som att vissa trappsteg måste man ta för att liksom skapa sitt liv.
Ja, gud ja.
Och det är ju också så här, lämna boet och hur man tar sig dit och att förverkliga sig själv och skaffa någon slags yrkesverksam liksom het, whatever, jobb. Mm. Sen
jag är medlem detta. på en Facebookgrupp som heter Braggipedia. där då folk skriver bara massa saker som de skryter med.
Okay. Alltså
det kan ju vara så här, det kan vara jävligt ytligt att så här, jag har hånglat med den kändisen på Sturekompaniet 94, vad jävla ärligt.
Who the fuck cares?
Who the fuck cares? Men det kan också vara så här lite finare, lite djupare grejer folk har gjort. Vore det inte superhärligt? Jag uppmanar alla lyssnare. Alltså, håll inte tillbaka. Ha någonting att skryta med som ni är stolta över. Skicka det till oss. Skicka det till oss. Och så läser vi upp, anonymt eller icke. Men bara för att vi alla ska få känna den här sköna känslan och faktiskt vara stolta över någonting som man har åstadkommit. Och få skryta lite.
Ja, någonstans känna sig lite jävla nöjd. Och kanske både som människa, som vän, som partner, som mamma, som pappa. Hur det än är så vill man ju liksom, man ska ju vara sin bäste vän.
Precis, Tess. Så är det.
Det lät fel när jag sa det.
Ja, men jag förstod innebörden. Skicka till oss på Instagram, världens sämsta föräldrar, eller mejla världenssämstaföräldrar@gmail.com. Dit skickar du också dina föräldrabikter, om du har en sån som du vill dela med dig av. Och det ska vi få höra en nu.
Three, two, one.
Föräldrabikten. Föräldrabikten. Föräldrabikten.
Ja, men alltså, det roliga är ju att vi ofta får ju väldigt fina mejl och brev och sånt av er, både i föräldrabikt och högt som lågt, och förslag på ämnen vad vi kan prata om och sånt. Och väldigt ofta så säger folk att vi har varit för korta, och vi blir bara längre och längre. Och detta avsnitt är alltså rekordlångt.
Ja, det är nästan rekordlångt.
Det är så pratigt och pratigt och mysig stund tillsammans.
Ja.
Så för alla er som inte kan få nog, så kan hoppas att ni liksom känner er lite nöjda nu. Det kan ni också höra av er till. Vad blev det för långt den här gången? Vi kommer nämligen fortsätta lite till.
Ja,
här kommer, apropå skryt, så är det ju faktiskt en ganska rolig liksom lögnare här som man kan liksom skönja, va?
En ljuga, va? Ja.
Som ändå är väldigt smart. Som jag tycker att den här mamman som har mejlat in ska vara stolt över, apropå stolthet.
Fan vad härligt.
Ja, ska du läsa den då?
Pela ingen roll. Jag kan läsa den om du vill.
Det pelar ingen roll hur du ser ut. Här.
Det spelar ingen roll. Vill börja med att skriva att jag älskar er podd och följt den från start. Och då är vi gamla vänner sedan 2018. Det var roligt att höra.
Vad roligt, roligt.
Här kommer en bikt som jag tänkt skicka in men inte kommit mig förrän nu. Så spola tillbaka tiden till helgen innan julafton. Jag och min man bestämmer oss för att åka och storhandla helgen innan julafton med båda barnen. Hur korkad får man vara? Väl på plats inser jag vårt stora misstag och kommer på den briljanta idén att det finns barnpassning på ICA Maxi. Problemet är bara att barnen måste vara 4 och min äldsta blir inte 4 förrän i februari. Dottern är såklart taggad på det lilla leklandet och jag övertygar henne om att hon måste i så fall säga att hon är 4 istället för 3. Barnpassar frågar dottern, hur gammal är du? Dottern står tyst med skrämd blick och jag svarar att hon är 4. Har en liten gnagande oro att min pratklara dotter ska avslöja allt, men det sker inte, utan jag hämtar en nöjd och glad tjej när storhandlingen är klar. På väg till bilen frågar hon fundersamt, mamma, nu är jag väl 3 år igen? Ja då, svarar jag. Sen frågar hon med oro i rösten: mamma, kommer tomten komma och ge oss paket även fast vi lurades? Så dåligt samvete. Men försäkrar henne om att tomten såklart kommer komma ändå. Nu är frågan: är mina synder förlåtna trots att jag drog med min dotter i lögnernas land? Vänlig hälsningar, en mamma med riktigt dåligt inflytande. Fan vad roligt.
Nej, men den är jättegullig. Det, alltså, jag tror att det där är väl en klassiker.
Ja, och det tror jag.
Alltså, det här är ju ett genidrag, va? Man gör det som funkar.
Ja,
det
finns Gud, ju, ja.
Jag tror att det är jättebra att ljuga för barnen. ljuga för barnen, att lära barnen att ljuga. Vita lögner lever vi ju alla på.
Ja, hela tiden.
Vadå? Det håller vi på med konstant.
Ja, jag sa till exempel att din tröja var fin idag.
Men du ljuger ju för mig konstant och jag ljuger ju för dig. Det vet vi ju.
Jag vet.
Och det är bara
vi känner ju inte ens andra egentligen. Jag vet inte alls
jag vet
du
exakt
är.
När du ljuger.
Ja,
alltså, jag vet exakt när du ljuger. Och jag vet ofta, som jag är psychic, va?
Det så tror
vet
jag inte, för jag är rätt bra på att ljuga.
Ja, fast ja.
Jag har egentligen bara ett barn.
Nej, men så här, det här är ju, vi är så pro såna här små
Gud,
knep som man får ta till. Så givetvis dina synder är förlåtna så att du sjunger i kaklet.
I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.
Det är mitt favoritmoment när vi gör det.
Och
i kör.
Det finns ingen som helst anledning till att vi gör det, utan mer bara att vi kommer så i stämning för att vi leker att vi är präster. En liten stund så får vi göra det. Vi får leka en liten stund att vi är någon annan.
Vi kommer in liten stund, det gör vi väl hela tiden. Vi är de mest schizofrena som finns.
Ja, ibland så har vi också experter som också vi spelar själva. Ja. Och det blir också väldigt schizofrent. Men eftersom vi redan är tjocka, som man säger på mediaspråk, det vill säga väldigt långa, så får ingen expert vara med idag.
Nej.
Men den var ju ändå så pass gullig och enkelhanterad, va? Så att vi klarade ju utan någon expert.
Så är det ju. Mm. Och om vi får in några riktigt härliga bikter till nästa vecka, så är det ganska stor chans ändå att en expert kommer att komma och hälsa på.
Glöm nu inte att skicka massor med skryt till oss.
Nej,
om vad som får dig att må bra av dig själv. Mm. Alltså, klappa dig själv på axeln. Glöm lite den mörka tid vi lever i. Fokusera lite på ett annat håll.
Ja.
Njut av dig själv helt enkelt. Och gå ut i våren och känna att jag är fan sexig. Jag grejer det här.
Verkligen. Positivism.
Exakt. Så puss och kram. Tack för att ni har varit med oss.
Ja, oerhört tacksamma för det.
Givetvis. Och sen så vill vi ändå avsluta stort med David. Vad kan man höra av sig till oss?
Jo, man hör givetvis av sig till oss med skryt, med bikt eller vad man helst önskar via vårt Instagramkonto Världens sämsta föräldrar eller via mail världenssämstaföräldrar@gmail.com. För allt i världen så
hör
önskar
av
vi hör av er. Men vi önskar också och uppmanar er fantastiska lyssnare att lajka, dela, rekommendera och recensera.
Och läsa vår blogg på newsner.com.
Ja, vi blir så glada då och vill ha massa med lyssnare. Mm. Och om ni kan hjälpa oss
att bygga vårt imperium.
Bygga vårt imperium. Så kan vi utlova en liten bonus.
Ja, det blir det.
Nej, nu ska vi sluta prata.
Ja, och glöm inte bort det här sexiness och happiness. Och vad var det du sa?
Positivism.
Hela veckan lång. Puss och kram.
Puss och kram. Hej.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.